De personer som jag har väckt åtal emot är en kvinna född 1988 och hennes sambo född 1991. Motivet, som jag ser det, så är det enklaste och mest klassiska, det vill säga kärlek och pengar.
Den 30 augusti 2012 försvinner Kjell Gustafsson. Hans dotter och hennes pojkvän ringer till polisen och säger att Kjell bara är borta. 2 år senare hittar polisen Kjells kropp. Den ligger nedgrävd bakom en kulle i en åker i närheten av hans hus.
Så får vi se om det går bättre. Ja, jag vill hälsa alla välkomna hit då.
Vid en gammal kvarn i en by i södra Sverige firar hembygdsföreningen nationaldagen. Här bodde Kjell och hans dotter.
Idag på nationaldagen tycker jag vi ska tänka på vad vi har och vara stolta och uppskatta vår bygd. Och jag tycker att för den här bygden så utbringar vi ett fyrfärdigt leve för nationen Sverige och vår optimist framåtande. Leve den! Hurra!
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 Här är jordbrukslandskap med betande kor i hagarna. Här ärver barn sina föräldrars gårdar, levnadssätt och konflikter. Och här finns kravet att förvalta det som ens föräldrar lämnar efter sig. Maj-Lis och Lennart bor i utkanten av byn. Härifrån ser de byns alla 7 gårdar. Till och med Kjells hus som ligger i andra änden av byn.
Det gula är det.
Mellan träden.
Mellan träden.
Det ligger ju fint. Ja, vi ligger som en liten by, verkligen.
Kjells familj har ägt mycket mark i generationer här. I slutet av 50-talet, när Kjell bara är en pojke, råkar hans familj och en annan familj i byn, familjen Nyström, i bråk. Det var Lennarts pappa som medlade konflikten mellan familjerna Gustafsson och Nyström. Bråket handlar om en bit mark.
Den biten där.
Ja. Så den där fanns inga papper på. Och då gjorde de ju naturligtvis anspråk på den båda två.
Båda familjerna anser att de äger marken, men Lennarts pappa lyckats få de 2 männen i familjerna att komma överens så att de inte behöver göra upp i domstol.
Och då slapp de ju tingsak och en massa utgifter.
Och där hade allt kunnat vara löst, men familjen Nyström försöker ändå komma över markbiten genom att åka hem till en äldre släkting till Kjell Gustafsson och bjuda på kaffe.
Han ville ju naturligtvis ställa sig in hos damen så att han fick ett gott ord, så han fick hela biten. Det är klart att det tyckte väl inte Kjells familj om riktigt. Ja, det var ju inte så snyggt gjort precis. Och Kjell, han var en ståndaktig person, så att hade han en uppfattning så ändrade han inte den i första taget. Ja, alltså han tyckte inte om familjen, det var bara så.
Det är vackert här.
Ja, där är det fint. Och varenda steg man tar när man kliver ut här för dörren så tänker man ju då på Kjell.
Kjells vän Lena bor på en av hans gårdar.
Det här är ju hans livsverk.
Kjell har ärvt skog, jordbruksmark, fastigheter och företag.
Här är stall.
Hans föräldrar förväntar sig att han ska förvalta det som de lämnat efter sig. Kjell är en man god för 50 miljoner.
Och där står Kjells maskiner.
1988 föds Kjells första dotter Susanne. Några år senare får han ytterligare en dotter i ett annat äktenskap. Men sen skiljer han sig och Kjell bor ensam med sina döttrar.
Han skulle själv fostra sina två flickor, vilket jag beundrade honom för, som jag sa, att det är inte lätt att fostra flickor. Han var väldigt mån om dem, att han ville att de skulle ha, att de skulle ha det bra, att de skulle få utbildningar, att jag tror inte han var så där känslomässig, där tror jag han hade svårt för, men just att det var lätt att köpa saker åt dem, att de gärna fick det de ville ha.
Senare flyttar hans yngsta dotter till sin mamma. Kvar hemma hos Kjell är hans äldsta dotter Susanne. Det är hon som förväntas ta över ansvaret för gårdarna och företagen. Susanne och Kjell är alltid tillsammans. Kjell lär Susanne att driva de olika företagen och köra skogsmaskin.
Susanne gick ju som en liten skugga efter Kjell. Hon var tvungen att lära sig saker, för att det var ju meningen att hon skulle sköta om allt sen i framtiden. Och det hade hon tydligen redan fått med sig från barnsben ifrån Kjells föräldrar.
Kjell äger jordbruksmark som han arrenderar ut. En del av den gränsar till familjen Nyströms gård. Men på grund av den gamla konflikten vill Kjell inte hyra ut mark till dem. På den gården växer en pojke upp. Det är Måns Nyström. Han är äldsta barnet och precis som Susanne arbetar han på gården och lär sig ta hand om mjölkkorna och köra traktor. Han hoppar av gymnasiet och jobbar istället på familjens gård. Grannen Claes ser att Måns har ambitioner.
Han skulle vara störst. Han skulle ha så mycket mark som möjligt, det var man så. Han var ju helt besatt. Han har alltid haft storhetsvansinne.
Sen
Lennart, också granne.
Hade han ett sätt som man kunde reta sig på lite ibland, för att det skulle vara så stort och märkvärdigt allting. Men sen var det ju inte det. Och det där sättet tyckte väl inte Kjell om. Det var någonting som inte var bra med Måns. Han var lite våldsam ibland. Han körde som bara den i gatorna, både med traktorer och lastmaskiner. Och här är ju små vägar.
Det skiljer 3 år mellan Susanne och Måns. En dag lägger Måns märke till Susanne på bussen och ber om hennes telefonnummer. Året som Susanne fyller 21 och Måns 18 bör de träffas.
Den här Måns, det var det sämsta valet som Susanne kunde göra. Hon kunde ta vem som helst, men inte Måns. Och sa att Måns inte var klok. Han försökte ge henne, kompensera henne, istället för att vara ihop med Måns. Susanne då, hon ville ju då gärna ha en finare häst. Varav de och köpte det. En ganska så fin häst. Skulle titta på en större gård. För att Susanne ville ha det, allt för att hon skulle låta Måns vara. För han förstod att Måns och hans familj hade dåligt med pengar. Han förstod att de ville åt hans mark. Så att för Kjell så var ju det här det sämsta tänkbara valet.
Det låter ändå lite strängt, eller vad man ska säga, att inte vilja låta sin dotter välja vem hon vill.
Jag tror det där är lite grann också, för att Kjell råkade ut för samma sak. Han fick inte heller välja vem han ville, utan det var hans föräldrar som skulle välja vem han skulle ha. Det här kanske är ett lite inlärt beteende, kanske att följa sina spår, men han försökte rädda sitt livsverk som han i sin tur hade fått ärva och skulle fortsätta med. Han gick bet där. Han rådde inte på det.
Susanne fortsätter att träffa Måns trots det Kjell tycker. Hon jobbar med sin pappa, men snart bor hon mer hemma hos Måns familj än hemma hos Kjell.
Woho!
Hej!
Hej!
Vad gör du?
Jag håller på kontoret.
Måns och Susanne i telefon.
Ja, nej, jag vill bara höra med dig.
Måns familjegård går dåligt.
Du gullig du.
De har skulder och banken vill inte låna ut mer pengar.
Pappa har varit hos banken idag.
Jag sa.
Ja, om lantmännen går med på att inte ta EU-krediten, du vet. Så går det igenom. Ska lantmännen pong ta 500 000 så går det inte igenom.
Måns och Susanne har drömmar. De vill driva sina gårdar tillsammans. Kjell och Susanne bråkar. I takt med att förhållandet med Måns blir mer seriöst vill hon ha mer inflytande, mer makt över företagen. Men eftersom Susanne är tillsammans med Måns släpper Kjell ingenting. Kjells granne Claes.
Ett tag så ägde ju dottern halva gården.
Claes hyr all mark av Kjell.
Men sen då när Kjell fick reda på att Susanne var ihop med Måns, så då blev jag väldigt förtvivlad. Och sen så efter ett tag så kom han till mig och sa ändå att nu äger jag hela gården igen.
I augusti 2012 försvinner Kjell och Lena försöker ringa sin vän.
Jag ringde och försökte få tag på Kjell. Då var telefonen avstängd. Tyckte det var väldigt konstigt. Det var väldigt olikt Kjell. Han hade alltid telefoner på. Sen efter ytterligare några dagar så fick jag tag på Susanne. Och undrade och sa att jag höll på och försökte ringa till Kjell men att han inte svarade. Då svarade Susanne att han hade åkt till Italien.
Den 10 september, mer än en vecka efter att Kjell försvunnit, ringer Måns och Susanne till polisen och berättar att Kjell är borta. De säger att Kjells pass och necessär saknas.
Iro, kom.
Hundföraren Jonas åker ut till gården.
Hallå!
Hunden Ido söker runt huset och i markerna i närheten.
Den dagen när jag gjorde det här så hände det egentligen inget särskilt alls. Vi gjorde det här lite kortare söket runt fastigheten då. Och vi fick inga indikationer som man inte får så att säga normalt sett.
Jonas går in tillsammans med Måns och Susanne i Kjells hus.
Jag tycker man märker att det inte finns någon kvinna i huset. Det är inte särskilt väl efterhållet. Det syns att det är något äldre person som bor också. Det är en blandning av lite omoderna men en del gamla härliga möbler också.
De sätter sig i soffan i vardagsrummet.
Susanne, hon är ganska ledsen och upprörd. Och väldigt svår att prata med. Och söker egentligen inte alls kontakt med mig. Måns svarar ganska mycket för Susanne. Det är han som ställer sig och förklarar, trots att jag ställer frågorna direkt till Susanne då. Jag vill ju att Susanne ska spontant berätta. Men jag får egentligen ingenting gratis om man så säger, utan jag får hela tiden ställa konkreta frågor just för att Susanne ska svara då på det jag vill och behöver veta den här dagen. Jag har gjort det här så många gånger och det här det skilde sig från samtliga andra. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt.
Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel. Och så var det den här septemberdagen. Det var fel.
Jonas och hans poliskollegor fortsätter att utreda Kjells försvinnande. De försöker ta reda på om Kjell kan ha åkt utomlands. Kjells telefon är avstängd och bankkortet har han inte använt. Inte ett spår finns av Kjell. Och utredningen går trögt. Kjells vän Lena börjar tidigt ana att någonting har hänt Kjell. Hon antecknar allt som händer i sin almanacka.
Jag har ju bara skrivit upp lite datum om vad som hände då när Kjell försvann. När Måns och Susanne började på åka här och fara. Det var som att de ägde hela världen. Att det var dem emot världen. Det var bara dem.
Måns och Susanne visar nu tydligt att det är de som bestämmer över Kjells gårdar, företag och fastigheter.
Skulle Kjell nu komma så skulle han bli totalt vansinnig.
Lena ser att Susanne har blivit en helt annan person.
Från att vara den lilla tystlåtna, lite mjäkiga Susanne så var hon stursk. Hon var nonchalant. Hon var kall i blicken, hon var hård i blicken. Hon ville liksom visa att nu var det hon som bestämde, nu är det hon som var herre på täppan. Hon nämnde inte någonting om Kjell, om man inte frågade. Jag frågade, har du hört någonting? Vet du någonting? Nej, så han kanske har fått någon åldersnoja och kanske åkt vidare till Thailand eller... Och det visste vi allihopa att han hatade solen. Han skulle aldrig åka till ett varmare land. Och det var så mycket som inte stämde. Sen så gick det så långt och vi visste ju ingenting. Ända till den 18 oktober när den andra systern kom och meddelade att hon hade kopplat in Missing People.
Susannes lilla syster som bor med sin mamma i en annan stad har försökt få tag på sin pappa. Till slut kontaktar hon organisationen Missing People. Kjell har varit borta i 2 månader när Missing People ska genomföra sin första skallgång. Therese leder sökandet och berättar om det i radio.
Det vi börjar med det är ju att man får en uppgift från de anhöriga vad bilen sist stod parkerad. Gör en skallgång på ett område ungefär 2 kilometer stort ifrån där bilen såg senast.
Medan grannar, polis och andra anhöriga letar efter Kjell flyttar Susanne och Måns ihop i Kjells hus. De kör in Måns familjs jordbruksmaskiner i Kjells maskinhall. De tömmer Kjells olika bankfack på kontanter. Måns har aldrig sett så mycket sedlar. Och så tar Susanne ut över 1 miljon ur ett av företagen och lånar ut pengarna till Måns familj.
Måns.
Hundföraren Jonas fortsätter att arbeta med utredningen.
Han hade en jättetuff arbetssituation. Det fanns ekonomiska bekymmer på den gården där han jobbade. Ekonomiska bekymmer inom ett jordbruk idag, det är jättetufft. Kjell, han hade ju mark som var attraktiv och som låg väldigt nära intill. Och den här marken hade ju Susanne tillgång till. Källan var ju en förmögen man.
Jonas och de andra utredarna tror att Måns och Susanne kan ha haft motiv att mörda Kjell. Under ett samtal försöker Jonas sätta press på Susanne. Han säger att hon och Måns kan bli misstänkta. Några dagar senare ringer Susanne till Jonas.
Du, Jonas. Det här du sa häromdagen, så får du inte säga. Jag tycker inte om det. Jag sa, varför får jag inte säga det? Och då sa hon igen, jag tycker inte om det, jag mår inte bra av det.
Då rullar bandet. Det är förhör.
Måns och Susanne kallas till förhör.
Dagens datum är 2012-11-22. Klockan är 10:11 när förhöret påbörjas.
Polisen ställer frågor om vad Kjell tycker om Måns och Susannes förhållande.
Jag har inte haft så mycket relation tillsammans med han liksom privat. Vi har jobbat lite ihop.
Kan du backa bandet som du börjar berätta om den?
Ja, men då tyckte han inte om mig. För jag är gammalt tillbaka i tiden.
Polisen frågar också om hur Måns och Susanne träffades.
Det var jag som kontaktade henne.
Så innan de här 3,5-4 år sedan så hade du ingen...
Nej, jag visste bara att hon var en snäll och beskedlig flicka som stod bredvid pappa ungefär när de jobbade.
Polisen avlyssnar Måns och Susannes telefoner.
Hoho.
Hej!
Hej!
Vad gör du?
Jag håller på kontoret.
Ja, men jag vill bara höra med dig.
Ja.
Lite?
Jo, det är okej.
Ja, du är fin du.
Du.
De har börjat renovera i Kjells hus. Under hösten köper Måns och Susanne tapeter och nytt golv på Bauhaus.
Varför frågade du när vi ska gifta oss igår?
Nej, jag vet inte.
Vill du gifta dig till våren?
Jag vet
inte. Va?
Nej, jag vet inte.
Vadå? Är du ledsen?
Mm.
Gumman.
Mm.
Du och jag.
Du och jag. Jag är klar snart.
Ja, jag är halvvägs i lagom. Bemockningen.
En god man tillsätts av myndigheterna för att ta hand om Kjells alla tillgångar medan han är försvunnen. Det är grannen Maj-Lis som utses till god man. Vid första mötet ses Susanne och Maj-Lis i Kjells lägenhet inne i stan. Trots att båda två bor i byn.
Jag tyckte kanske det var lite konstigt att vi träffades i den miljön som var så stökigt och bökigt. Okej, de höll på att renovera, sa hon. Och så var det väl så då. Jag upplevde det väldigt trevligt kanske, men ja, det fungerade jättebra i första tiden. Ända till andra började lägga sig i liksom.
Susanne vill att Maj-Lis går med på att säga upp Kjells arrendator som hyr marken in till Måns gård. Det är för att Måns och hans familj ska få tillgång till marken. Men Maj-Lis vill att allt ska vara som det var innan Kjell försvann.
Ja.
Hej.
Hej.
Efter mötet med Maj-Lis ringer Susanne till Måns.
Vad gör du då?
Jag är klar nu.
Ja.
Jag vill du att jag ska berätta eller ska jag skita hit som vanligt eller?
Ja, jag vet inte. Vill du att jag ska berätta att jag går skjuta huvudet av mig snart eller vill du att jag ska bara göra att hålla käften?
Nej, det är omöjligt.
Jag vet inte. Ja, och arrendet då?
Ja, jo. Ja, men kan vi inte vänta? Kan vi inte komma överens om någonting?
Jaha. Jag skjuter kärnjävulen också innan.
Alltså, du är omöjlig.
Ja, jag blir så förbannad för vi kommer alla någonstans.
Måns familjegård är nära konkurs. Den miljon som Susanna plockat ut ur företagen och lånat ut till Måns familj räcker inte. Och Susanne kan inte få ut mer pengar, för Maj-Lis, den gode mannen, har låst Kjells alla tillgångar.
Ja, vad ska du göra nu då?
Jag pratar med dig eftersom du bara springer iväg från mig.
Ja.
Ni sen.
Ja.
Snart är Måns med vid mötena med Maj-Lis. Och senare, vid ett annat möte, har han med sig sin pappa. han kommer in i rummet med någonting som han säger i Kjells testamente. Trots att Kjell än så länge betraktas som försvunnen.
Och då var han väldigt högljudd. Han viftade med den mitt i ansiktet på mig och skrek att du ser väl, här är ju testamentet. Och det kändes väldigt, väldigt obehagligt. Så att det var då jag bestämde mig med en gång att nej, jag vågar inte utsätta mig för det här, utan jag bara får bli entledigad.
En ny god man tillsätts som precis som Maj-Lis försöker bevara allt som det hade varit innan Kjell försvann. Och Susanne kommer inte åt sin pappas tillgångar. Nu försöker Måns och Susanne hitta andra utvägar. Måns tänker att lösningen är att säga upp Kjells arrendator, Claes, som hyr all Kjells jordbruksmark i byn.
Sen kom det ett brev då i Lucia 2012. Med att jag var uppsagd.
Måns och Susanne fabricerar en uppsägning av arrendet och förfalskar Kjells namnteckning.
Och det skulle vara daterat i juli 2012. Och då hade ju Kjell varit försvunnen i nästan 4 månader ju. Så det är ju skumt det också ju.
Men det blir inget av uppsägningen. Och under sommaren 2013, ett år efter att Kjell försvann, börjar Claes utsättas för sabotage.
Första gången var på eftermiddagen, vid 3:30. När jag körde vid, då var eltråden avklippt till kohagen. Det var himla mystiskt, tänkte jag. Det har väl aldrig hänt så förr. Så jag lagade det på kvällen där då. Satt ihop det igen. Sen morgonen efter, när jag körde vid, då var det av igen. En halv meter ifrån det jag lagat i dagen innan. Ja, och då lagade vi det. Och sen tog det till mitt på dagen. Då var tråden avklippt igen. Tredje gången på mindre än ett dygn.
Claes misstänker att det är Måns som förstört stängslen.
Och då blir man ju lite sådär konfunderad. Vad i 17 håller han på med?
En annan gång tums flera ton kraftfoder ut inne hos Claes kalvar.
Så jag rena turen att inte kalvarna åt ihjäl sig. Och sen i december 2013 så skar han ju upp sönder en massa gödningssäckar. Och det fick jag se efter ett par dagar då, för där det runnit ut. Jag tänkte, vad är det här då? Det var ju vitt utanför marinhallen. En stor driva, det ser ut som snö. Men de fick ju en chock när man öppnade där och såg det så ut. Då hade han varit med kniv och skurat sönder, jag tror det var 38 säckar. Och det är 750 kilo i varje säck. Sen gick det till juldagen, det kommer att det var juldagen, det vet jag speciellt. När jag matade ungdjuren. Då stannade Måns. Du är så sjuk, den jävel, skrek han till mig då. Du får skriva sönder dina gödningssäckar själv. Du måste in och ha vård. Sen kör han.
Claes polisanmäler det som händer, men utredningen om skadegörelse läggs ner. Utredningen om Kjells försvinnande fortsätter. Men trots nya förhör leder den heller ingen vart. Under våren 2014 börjar Missing People söka i området på nytt. Det har snart gått 2 år sedan Kjell försvann.
Vi får in ett tips om ett område och väl på det här området som markerar en hund. Då går vi och hämtar nästa hund och nästa hund gör samma sak.
Therese och hennes närmaste kollegor letar inte bara i skogen. De besöker också flera bybor och vid ett besök på Måns gård spelar Therese och hennes kollega in ett samtal med Måns pappa.
Har den fått något nytt nu? Jaha, det har du ju tycker vi ens.
Therese vet att Måns och Susanne misstänks ha dödat Kjell. Och att polisen har ställt frågor till Måns pappa om det.
Anledningen till att jag ger början på bryna är att du gav honom svaren. Låt han svara själv. Vi vet inte att de har varit inne på förr. Låt han berätta när.
Therese fortsätter att undersöka vad som kan ha hänt med Kjell. Hon pratar med Måns och Susanne. och försöker få tillgång till deras hem för att undersöka det med hundar. Men de vill inte släppa in henne. Under våren gör polisen nya förhör. Missing People söker i området och företagen är fortfarande låsta. Måns och Susanne känner sig allt mer pressade och de råkar ofta i bråk. En dag lastar Susanne in sina hästar i hästtransporten och lämnar byn. Grannarna ser hur Måns springer bredvid bilen för att försöka stoppa henne.
Tjena, det var Therese.
Samtidigt får Måns allt mer kontakt med Therese på Missing People. De smsar och pratar med varandra i telefon.
Jag har faktiskt haft i mig ett glas vin, så jag mår rätt bra faktiskt.
Och Therese spelar in deras telefonsamtal.
Mm.
Hon hoppas att Måns ska avslöja sig och berätta någonting om Kjell.
Du känner dig pinsam. Vad är det? Förklara för mig så jag förstår. Jag hänger inte riktigt med i...
Nej, det gör inte det, va?
Nej, jag gör inte det.
Nej, jag bara... Det känns jobbigt för jag tänker på dig ibland.
Du tänker på mig ibland?
Ja, exakt.
Mm-hmm.
Efter det här samtalet bestämmer de sig för att träffas. Måns har någonting som han vill berätta. Therese vill att de ses på ett fik bland folk. Men tidigt på morgonen ringer i Therese telefon.
Han ringer och väcker mig. Och jag inser att, oh no, han är här innan fiket öppnar.
Therese bor i ett övernattningsrum, men hon är ensam i huset. Innan Måns kommer går hon igenom hela huset. Hon plockar undan knivar och andra möjliga vapen.
Fördelen här med köket, det är ju att jag kan stå på sidan och faktiskt titta och observera utan att Måns ser mig.
Halv åtta på morgonen svänger Måns in på gården och parkerar bilen. Therese ser alltihop från köket.
Jag ser ju honom väldigt tydligt. Hur han först fäller ner solskyddet för att titta i spegeln. Han rätar även till backspegeln så han får vinklar från bägge håll. Rufsar till sig lite i håret. Han är berörd av att bara vara här, att han är nervös, det är jobbigt. Och då känner jag, yes, jag har ett övertag. Han är nervös. Så jag öppnar dörren. Ja, jag säger bara, ja, välkommen. Det var inte så svårt att hitta, va?
Måns kliver in i den lilla hallen och de går upp till Therese övernattningsrum.
Så är det bara rummet rakt fram här, så det är bara att fortsätta och gå raka vägen in.
Måns och Therese sätter sig på sängen.
Och det var ju här jag hade riggat upp också med en liten fickknip här under. Ja, jag höll på att läsa Leif G.W. Perssons bok om Pinocchio. Så under den hade jag lagt kniven. Och det är ju, jag visste att det är en handräckning ifrån mig. Han börjar ganska omgående prata om han och Susannes förhållande, om att de inte har det så bra. Så jag inser att ja, men det handlar om att jag måste prata en hel del vardags med honom först innan jag ens kan börja. Så jag måste få honom att själv komma in på det här spåret.
Therese försöker till slut styra in samtalet på Kjell. Men Måns vill inte prata om honom.
Men du är helt hopplös ju. Du vill ju bara prata om Kjell. Ja. Det är ju faktiskt därför jag finns här. Jag finns ju här för att vara ett anhörigstöd. Och är det på de här premisserna du vill träffa mig, då är det här första och sista gången vi kommer träffas. Och då svarar Måns att jag vet ju inte om jag kan lita på dig.
Therese säger till Måns att han måste vara helt ärlig om han ska få träffa henne igen.
Då tar han sats och först bara kryper ner i sängen och lägger sig och vänder ryggen till så att han tittar in mot väggen. Och när han ligger och tittar bortåt, då känner jag så här. Vad händer nu? Varför gör han så här? Varför undviker han ögonkontakt? Varför vill han inte titta på mig? Är han på väg att flippa nu? Jag vet att jag tittar på min telefon och tänker, ska jag lägga den närmare? Är det på väg att hända någonting nu? Och det är där och då jag fattar beslutet att ja, men det får bära eller brista helt enkelt. Så jag drar min hand lätt genom hans hår och sen säger jag, hur har du orkat bära på det här i 2 års tid? Hur har du klarat av detta? Då sätter Måns sig upp och vänder sig och tittar på mig. Nu är han helt likblek i ansiktet. Och han har en vädjande blick, nästan på väg som att han skulle börja gråta. Och säger, hur kan du läsa mig så bra? Jag bara kan det, så du kan inte lura mig. Det går inte. Han kryper ju nästan upp som fosterställning i min famn. Han lägger sitt huvud emot mitt vänstra bröst, nästan lite högre upp. Så att jag har honom runt min högra arm. Och han är tyst länge och jag känner själv att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så jag vet att jag bara lutar ner mitt huvud och lägger min kind emot honom. Jag inviger en trygghet. Och så säger jag att det är dags för dig att börja lita på mig nu. Det är dags för dig att släppa din gard. För då kommer allting att bli mycket enklare för dig sen. Så säger ju då Måns att jag har hållit det här inom mig i snart 2 år. Och jag vet inte. Det är ingen jag har pratat med om det här. Det här har jag bara lagt ett lock på och valt att gå vidare. Ja, men jag tror du behöver prata om det för att du ska må bra. Och då säger han att ja, jag sköt honom. Han säger sen därefter att det som plågar mig mest än idag, det är precis innan jag avlossar skottet. Kjell hör ju att det händer något, så han hinner ju vända sig om och se att någon är där och är precis på väg och ska skrika någonting. Men Måns trycker på avtryckan innan han ens hinner skrika det. Och direkt därefter så förklarar han för mig att hans öga växer till nästan 3 gånger så stor storlek. Och de grejerna ihop med den odör som kommer i samband med det här, det spökar i hans huvud än idag. Han berättar att Susanne var ju där och släppte in honom. Susanne hade ju inte velat se själva händelseförloppet när Måns avlossade skottet. Så att hon hade ju suttit i trappen till övervåningen och bara lyssnat. Jaha, så det här var alltså något som var planerat då. Ja, Susanne hade redan försökt en gång tidigare, säger han då. Jaha, vadå, hur då menar du? Ja, hon jobbade ju väldigt mycket med sin pappa Kjell i skogen ihop. Och tanken var att hon skulle alltså släppa kranen på honom, eller om hon skulle slå till honom med kranen. Men det hade blivit för känslomässigt för henne i den situationen, så att hon hade inte klarat av att göra det själv. Och sen därefter så hade hon bett att Måns istället skulle hjälpa henne att skjuta Kjell. Han älskar henne över allt annat vid det här tillfället. och är villig att göra i princip vad som helst. Nu har jag förstått att jag vet precis hur detta mordet har begåtts. Men jag inser att det är bara jag som vet det här. Men det allra bästa det är om jag faktiskt kan lämna in något fysiskt bevis. Och då sa jag att jag tycker att vi gör så att vi tar och går ner. För att jag har alla kartor och allting på nedervåningen. Så får du hjälpa mig och peka ut den platsen som Kjell befinner sig på.
När Therese och Måns går ner för trappan ser Therese något på väggen som hon har glömt att plocka bort.
Och jag bara, shit, isyxorna. Hur fan kunde jag glömma isyxorna? De är alltså sylvassa, det räcker. Alltså de är som rakblad. Men ja, det är bara gilla läget. De hänger där. Jag tar i alla fall fram mappen ifrån bokhyllan där jag har kartorna. Jag tar min mobiltelefon och jag lägger den på nattduksbordet. Och jag vet att jag med flit lägger den med skärmen vinklad neråt. Bara för att det inte ska synas då. Jag är noga med att jag lägger den så att micken pekar åt vårat håll.
Therese tar fram kartor som visar Måns familjs åkermark.
Och sen där då, ur gränsen.
Ja.
Och här sitter det bara staket, typ taggtår.
Okej.
Men där taggtåren möter mot massa tär och sten och lite varje.
Mm.
Och sen är det typ...
Där är den typ... Ja,
och så är det 15-20 meter ut.
Mm.
Där är det.
Mm.
Exakt.
Måns pekar ut platsen i kanten av en åker där Kjell ligger nedgrävd.
Hur långt ner för?
Typ där.
Jo, men och så är det marken.
Ja, 1,50-2 meter.
Men, fika.
Ja.
Jag tror du behöver.
När han väl har gjort det här, jag hör ju hur det kurrar i hans mage, hur pass obekväm han är, och då säger jag att, men du, nu släpper vi det här. Nu, jag hör hur hungrig du är för din mage kurrar sådant, så att nu åker vi och tar den här fikan. Och han är väldigt mån om att han vill visa vad det är för pressändningar han använt. Så han frågar, finns det typ någon lantmän här kring? Så jag kände bara, nej, jag vill inte sitta och åka omkring med honom, utan jag vill avsluta det här så fort som möjligt nu. Nu är jag färdig. Jag behöver sätta mig ner och anteckna alltihopa så jag inte glömmer bort vad han har sagt och så vidare. Så jag styr av det och kör mot fiket.
På kaféet förändras Måns och han blir plötsligt kaxig. Han nästan skryter om mordet och berättar om hur han och Susanne har skrattat åt polisen i 2 års tid.
Så säger han, ja, tack för en fantastisk dag. Och jag säger att ja, nej, men nu är det dags för dig att åka. Och så får vi helt enkelt höras. Och jag hör av mig. Vi håller kontakten liksom.
Måns lämnar Therese. Hon ringer polisen och berättar att Måns har erkänt mordet på Kjell. Senare på kvällen kör en polispatrull in på Måns familjegård. Måns följer med in på förhör utan att protestera. Utredarna förklarar för Måns att han är misstänkt för mord och han placeras i polisens arrest. Susanne grips dagen därpå, också hon misstänkt för mord. Båda häktas på sannolika skäl misstänkta för mordet på Kjell. Therese pekar ut platsen där Kjell ska finnas nedgrävd. Polisen åker dit med hundar och grävmaskiner. De filmar allt de gör. Under gräset, i jorden, syns en skarpt avgränsad rektangel stor som en grav av mörkare lerjord.
Kommer på en sändning.
På Polisens tekniker gräver försiktigt sedan fram en presenning. Inuti den ligger resterna av Kjells kropp.
Vi förstod ju när man hittade en kropp där att det var Kjells kropp. Och då blir man ju ledsen att det verkligen var så att han var död.
I snart 2 års tid har Kjell varit försvunnen. Grannarna Birgitta och Claes har levt med ovissheten.
Och sen var det ju samtidigt en lättnad, för då förstod man ju att nu kommer det med största sannolikhet att bli uppklarat och kommer att finnas bevis. För det är ju hela tiden det vi har hört, att det finns inga bevis och vi måste ha bevis.
Jag tycker det är hemskt fruktansvärt. Jag känner det fortfarande ibland, så att nej, det är inga roligt alls. Det är jobbigt.
Det är så tårarna kommer inte bort.
Det värsta utav allt är väl saknaden efter Kjell nu, som man har när att han verkligen är borta och så. Vi har ju saknat honom hela tiden, men nu blir det ju så definitivt att han inte finns kvar längre och att något så förfärligt har kunnat hända.
Susanne och Måns sitter häktade i 4 månader. De sitter i samma häkte men ses aldrig. På rastgården och i tv-rummet lämnar de meddelanden till varandra. Måns skriver på en lapp som sitter på väggen. Älskar dig hjärtat, snart hemma. Jag ställer inte upp på förhören, säger ingenting. På en annan plats har Susanne skrivit med blyerts till Måns. Tack för att du förstört mitt liv. Har ingenting nu. Arvslös. Tack.
Huvudförhandlingen i sal 4 fortsätter.
Till hösten inleds rättegången mot Susanne och Måns. Båda anklagas för att ha mördat Kjell. Susanne förnekar brott och Måns förnekar att han har mördat Kjell.
Han erkänner brott mot griftefrid.
Men under rättegången erkänner han att han har hjälpt till att gömma kroppen.
Att han tillsammans med skytten vidtagit åtgärder som inneburit ett skymfligt behandlande utav kroppen.
Istället säger han att det är en tredje person, skytten, som har mördat Kjell. Susanne är oskyldig, enligt Måns. Therese är åklagarens vittne. Och efter att polisen undersökt de uppgifter som Måns lämnat till Therese har polisen kunnat visa att Therese uppgifter stämmer. Den tekniska undersökningen och hennes uppgifter stämmer överens på punkt efter punkt. Måns och Susanne fälls i både tingsrätt och hovrätt och de får 18 års fängelse.
Vi har varit i kontakt med Måns. Han håller fast vid att han inte har dödat Kjell. Susanne vill inte bli intervjuad och inte heller Måns och Susannes närmaste anhöriga vill prata om det som hänt.
Enligt domen planerade Måns och Susanne mordet tillsammans. Den 30 augusti gräver Måns en grop på sin familjs åker. Dagen efter, tidigt på morgonen, låser Susanne upp dörren åt Måns och släpper in honom i Kjells hus. Måns smyger sig på Kjell som ligger och sover i sin säng och skjuter honom i huvudet med en hagelbössa. Måns och Susanne bär ner kroppen i källaren, kör ut den till åkern med Susannes pickup och dumpar Kjells kropp i gropen. Tillsammans städar Måns och Susanne i Kjells sovrum. De bränner hans saker, hans sängkläder, glasögon och pass. Nationaldagsfirande den 6 juni. Det har snart gått 3 år sedan Kjell blev skjuten. På gårdarna i byn har familjerna nu fullt upp med att få in årets första höskörd. Men kring Kjells hus är allting stilla. Huset ligger i en backe. En del av trädgården är inhägnad med elstängsel
och en vattenhink står kvar. Men Susannes hästar är borta nu. Fasaden är sliten och på baksidan finns en liten utbränd hög med aska. Ett dockhuvud i plast ligger och skräpar i högen. I fönstren står fortfarande prydnadssaker och plastblommor kvar. Men i Kjells gamla sovrum är det tomt.
Tack för allt du gav. Du var mitt allt.
Under en stor lönn står familjegraven intill kyrkogårdsmuren. Grannen Birgitta besöker kyrkogården några dagar efter Kjells begravning. Hon läser på begravningskransarna.
En sista hälsning. Det är både och, men det känns som att man kan sörja och försöka gå vidare samtidigt som man är arg och besviken på att det blev så här. Jag är ganska mycket mer arg nu, känner jag, när man har mer tid.
Det har, men jag säger så, det har inte gått en dag utan att Kjell har kommit upp i hans tankar. Det räcker bara att man kommer utanför dörren så får man sig en tanke.
Kjells vän Lena tänker ofta på Kjell.
På hans leende, hur rolig han var och vilka bravader han höll på med här. Och det var, så när man tänker på Kjell så är det med en god min. Men när man tänker på det som har hänt så är det... Man kan inte känna någon sympati för dem alls. Och man kan inte släppa den här tragedin.